Svampsoppa och vit magi av Mia Möller. Inläst av Charlotta Åkerblom och producerad av Bokea.
1. Jenny Sjö var född i en konstnärsfamilj. Det kunde tyckas ganska kaotiskt, men Jenny fann sig snabbt till rätta på nedre våningen i familjens trevåningshus. Hennes pappa, Torvald Sjö, var författare. Skrev både böcker och drama till Dramatens stora scen. Han var en man med visioner och stora drömmar. Befann sig den långa kraftfulla mannen i hemmet, satt han eller vandrade fram och tillbaka på andra våningen i deras trevåningshus med utsikt över Mälaren på Ekerö. Sällan själsligt närvarande, då han alltid hade nya berättelser till böcker eller pjäser i huvudet. Veronica Sjö, Jennys mamma, var en internationellt känd konstnär. Hon var ofta på resande fot. Paris, London och New York var hennes hemmaplan för att sälja den fantastiskt uppskattade konst som mest bestod av fyrkanter, darriga streck och konturerna av nakna kroppar. Den långa, smala kvinnan med blåsvart hår, klippt som en fyrkant, vistades och målade dessa tavlor på översta våningen, där ljuset föll in från de stora takfönstren i deras arkitektritade villa. Jenny höll alltså till med sin fria uppfostran, som innebar fri, utan ordet fostran, på bottenvåningen där hon kunde komma och gå precis som hon behagade. Hon fick tidigt lära sig att klara sig själv utan sina självupptagna föräldrar. Hon fick ett eget kontokort och skötte alla sina egna inköp av kläder och andra förnödenheter, till exempel sin egen mat som mest bestod av smörgåsar, yoghurt och frukt. Ofta var hon dock med sin pappa på teatern och det var åtskilliga timmar som hon spenderade där. Jenny älskade att ligga på ljussättningens plattform ovanför scenen och se på dramatiken nedanför. Där funderade hon över hur olika karaktärerna var, varför de sa som de gjorde, hur de levde och vad de gjorde, varför de rörde sig som de gjorde. Hon blev väldigt bra på att se hur olika människor var och betedde sig. Vilket ledde till att när hon flyttade hemifrån, vilket hennes föräldrar knappt märkte, flyttade hon in i en studentkorridor och läste till psykolog.
Hon jobbade inom landstinget först, men enligt Jenny hade de konstiga principer, så hon öppnade eget i den lilla orten Aspnäset, 173 kilometer söder om Ekerö, lagom nära till föräldrarnas villa ifall de fick för sig att hälsa på, vilket bara hände ett fåtal gånger under årens lopp.
Silla Brink däremot var strängt fostrad från första stund. Hennes mor var djupt religiös, nästan åt det överdrivna hållet och helt oersättlig i den frikyrkoförsamling som hon tillhörde, i alla fall enligt henne själv. Asta Brink tvingade sin make Axel, som egentligen var revisor och bara ville räkna pengar, att bli predikant. Vilket han kom att tycka var ganska trevligt. Folk inte bara såg honom, de såg upp till honom. De till och med lyssnade på honom, vilket han inte var van vid hemifrån. Han fick liksom stå i rampljuset och han klev upp där i pulpeten och såg ner på församlingens förväntansfulla åhörare, något som han tyckte var väldigt behagligt. Kanske på grund av att han bara var 165 cm i strumplästen medan Asta var decimetern längre. Sillas kyrkliga bana började med söndagsskola för barn mellan 3 och 5 år. Sen var det gruppen från 5 till 8 år och då började även bibelskolan som var varje onsdag. Från 9 år var bibelskolan både onsdag och lördag och så förstås efter gudstjänsten på söndagarna. De tillbringade mer tid i kyrkans lokaler än i den trerumslägenhet på andra våningen som de kallade hemma och som låg i Aspnäset där både Asta och Axel var uppväxta. Silla hade kunnat bli nunna. Hon kunde sin bibel både framlänges och baklänges, men nu valde hon den barmhärtiga samaritens bana och blev sjuksköterska. Först på äldreboendet där Asta hade tänkt sluta sina dagar, vilket gjorde att Silla istället sökte sig till landstinget där hon fortfarande arbetar på vårdcentralen. De gånger då Asta behövde besöka den, vilket kanske genom Guds försyn inte var ofta.